Podplay.
Vet du hur man uttalar Bebereksa?
Bebereksa.
Bebereksa. Bebereksa.
Bebereksa tror jag.
Okej. Okay.
Tror jag.
Bebe.
Bebe. Tror jag inte.
Bebereksa.
Känner du dig redo att köra?
Jag är redo.
Live från Studio 1 i Stockholm, Sverige. Det här är torsdagsavsnittet av The Daily Messiah. Dagen innan midsommarafton. Och jag ska kolla här. Ja, jag heter Messiah Hallberg.
Clara Doktor heter jag.
Ja, Melander Lambrell heter jag.
Pratar du i mun på mig? Varför pratar ni i mun på mig för?
Att du sa heter jag efter. Det har inte hänt. Okej, gör om det då.
Clara Doktor heter jag.
John Melander Lambrell heter jag.
Och icke uppstyrt idag.
Ja, men man har ju redan gått in i någon slags semesterhjärne. Jag känner att min hjärne är redan på väg till nubben.
Ja. Och då hade den redan tagit ett språng dit. För flera år sedan.
Ja, den började. Ja, för flera år sedan faktiskt.
God morgon dagen innan midsommar. Det är en härlig stämning när man tittar sig omkring i Stockholm idag. Man ser redan nu färre bilar. Mitt soprum var ovanligt lite återvinning i.
Ja.
Det tycker jag är härligt så man kan stanna kvar där inne.
Du tycker det. Färre bilar, absolut. Men fler cyklister. Och de är galnare och mer stressade än någonsin. Och det här vill jag hävda. Att cyklister är narcissister. Mm. De tror att de äger allt. De äger gatorna, de äger gångvägarna, de äger bilvägarna.
Man ser också på dem att de är redo att vara arga på att någon inte har skött sig i trafiken.
Ja.
Alltså det lyser i ögonen när de hoppar på sin cykel. Att någon kommer göra, alltså jag kommer att cykla in i någonting och det kommer inte vara mitt fel.
Nej,
och då ska jag skälla ut dem.
Plinga frenetiskt, gapa och skrika.
Det är så jävla sjukt.
Alltså såg någon gapade på någon med kryck. Liksom, ja. På en sån här gemensam gångväg och så känner jag bara så här, förlåt för att det existerar, förlåt för att jag finns och använder mina två ben och går liksom till kollektivtrafiken och fram och tillbaka. De sitter där som feta katter på de här cyklarna och bara glider runt. Det är liksom inte ens jobbigt att cykla.
Nej.
Det är inte det.
Är det för att de har fått för mycket luft de senaste åren? Mm. Att folk har klappat dem på axlarna för mycket?
Ja, det är Miljöpartiet, ja, cykelbanor.
Så att de tror liksom att de, som säger, att de äger världen. Ja. Att så många har klappat dem så att de tänker att de kan inte göra något fel.
De
har liksom bara rätt.
Att de är miljövänliga.
Ja.
Att det är liksom...
Och de använder det också för att få bete sig som assholes.
Och så, ja. Det här är en cykelbana. Och också på Uber nu måste man ju då, för man får ju såna här varningar till och med. Att man ska kliva ur Uber så står det här kan det komma cyklister. Ja. Liksom.
Jo, fast jag kan tycka kanske att om de håller sig i sina cykelbanor så är det väl ändå. Det är ju deras banor. Men problemet är att de är inte nöjda med det.
Banorna är ju mitt i vägen.
Ja,
de
precis,
får ju ha egna cykelbanor på Djurgården och sånt där.
Här utanför...
någon ska någon annanstans.
Ja, någon annan. De kan ju inte ha det in i stan. De får cykla utan.
De cyklar inte för motion.
Men vadå, om de bor i Huddinge så bara, är de på Djurgården?
Men de får cykla i Huddinge.
Det är klart att det ska finnas bra cykelbanor. Men jag bara tänker som utanför jobbet här så har vi ju en infart till garaget. Och där är det jättemånga cyklister som kommer. Och det är svårt att se dem för de kommer så snabbt.
Mm.
Sen tar ju cykelbanan slut och sen så är ju infarten till garaget och sen börjar cykelbanan istället. Och om den hade fortsatt där, då hade det ju varit ett övergångsställe där för gång- och cyklister. Nej, men det är det inte.
Mm.
Men det fattar inte de jävla idioterna.
Det är som att leva mitt i ett så här Tour de France eller någonting.
Ja,
i Stockholm.
Precis.
En liknelse då, säg till om den är för farfetched och för extrem, men är de lite som jihadister?
Värre, jag menar
att de är så övertygade om att de för Guds budskap vidare.
Ja, att de kommer till paradiset.
Ja, så att om de spräcker som polishjälm med en sten, för att, då är det för att då har de rätten på sin sida egentligen. För deras lagar är några andra än...
Ja, det är just det, att de har rätten på sin sida. Det lyser i ögonen, att här kommer jag och jag har rätten på min sida.
Ja.
Fan.
Ska vi se ett efter granskning där de har polisen får så gå in i sådana olika cykelstall och se vad som pågår där när de planerar sin nästa attack. Jag blev en gång påkörd, vi ska lämna cyklarna sen, jag blev en gång påkörd i full fart ett område i Stockholm. Vid Slussen så är det liksom en nedförsbacke.
Nej, det var precis det jag ska säga. På Götgatspucken, det är ju en gågata.
Mm-hmm.
Där går man ju med livet som insats.
Ja, det här var,
du blev påkörd där?
Nej, lite längre ner i vattnet där. Och så, då är det liksom, då ska man korsa en cykelbana när man ska hoppa in i sin taxi då, som jag skulle hoppa in i. Ja, i alla fall. Då kommer en tant, alltså i full fart. Hon kör in i mig i 100 km i timmen. Jag är oaktsam. Jag ser henne längre bort. Jag tänker, den här kvinnan... För båda skull, va? För jag tänker att hon även... Vi vill ju inte dö.
Nej, men de tänker inte. De tänker att jag är redo att dö, men jag vet att jag har rätt. Det är det som skiljer cyklisterna från vanliga människor.
Men det är precis som jihadisterna.
Ja. Hon ser fram emot de 72 oskulderna.
Men alla har blivit påkörd av en cyklist.
Ja.
Alla har blivit det.
Jag blev påkörd av Magnus Uggla på cykeln.
Ja, alla har blivit det.
Så att, ja, okej. Okay. Ja, ja, och hon hade dessutom mage. Vi bytte nummer av någon anledning.
Vad skulle ni ses igen?
Nej. Det här gör vi om.
Vadå, du tänkte att det här är en sån här romcom?
One man and one old, old woman with a bicycle. Ja. Nej, hon sa så här, om det uppstår några. Och sen sa hon, ja, som du förstår så blev det ju omfattande skador på min cykeltuta. Ja, då fick jag swisha pengar för hennes jävla cykeltuta. Världen kunde ha förlorat en stor, stor man, men det tänkte hon inte
nej,
på.
Nej.
En jävla cykel, hon är säkert död idag.
Men världen förlorade en stor, stor cykeltuta istället.
Hon sa att den gjorde inte alls samma ljud längre. Det så jävla dumt.
Hur stor kan
ja,
den vara?
Ja, det är vidrigt.
Hon skulle till cirkusen.
Hälften cykel, hälften tuta.
Ja, ja, nej, det är otroligt. Det är det.
Men var det ens en tuta?
Okej, dags för den sista gången innan sommaren att öppna upp det här. Messiasminut! För några veckor sedan blev det klart att det ska bli en tv-serie om Jan Stenbecks liv.
Ah.
Jakob Oftebro ska spela huvudrollen. Han är en norsk, en dansk. Det var han som spelade nya Hamilton, unga Hamilton.
Aha.
Alltså han är inte svensk, men det är imponerande. Man kan jobba bort den där ättriga dialekten. Och ändå gör du ska spela Stenbeck då, för han var tydligen väldigt bra på det. FLX producerar serien, som de producerar väl egentligen allt annat. En serie om entreprenören, outsidern och det kontroversiella företagsgeniet Jan Stenbeck, som motvilligt tog över familjeföretaget och förvandlade till ett banbrytande medieimperium som kom att förändra Sverige och världen. Det har varit ganska mycket Stenbeck det här året. Tidigare år kom Svenska Dagbladets poddserie Dynastin. Mycket bra poddserie om syskonen Kristina, Hugo, Sofie, Max och även Felix, deras hemliga halvbror.
Just ja.
Det var ju så att Jan Stenbeck...
han... Gjorde en Arnold eller?
Ja, det var ju fast det var med servitris då på en krog som man ofta frekventerade. En Boris Becker snarare, ja, att man tittar in för en öl och lite annat.
Ja, det låter som att man är bekant med det här.
Det där händer ju bara rika, framgångsrika människor. Jag har varit på många restauranger, men det är aldrig när jag beställt en nachotallrik har någon sagt... Skulle du även vilja befrukta mig?
Men du tror att det kommer hända på Taco Bar?
Ja, vad skulle det kunna hända där? Det är väl nästan ökad chans att det händer där.
Där får man ju bara en sån liten surrdos och så beställer man väl i bar?
Ja, när det surrar så får jag säga väldigt glad. Mina ögon plingar till, men det är aldrig bara...
Surrar och så är det dags.
Nej, det har varit väldigt lite sånt för min del. Kanske tur, för jag tycker det verkar lite jobbigt när det dyker upp sen. Främmande barn som har tagit hand om. Och det var ju det som hände.
Som ska få ärva också.
Ja, precis. Och i det här fallet så är det ju kanske mer då. Den här killen heter Felix Granander. Han är född 97. Och han var ju då, fram till att han fyllde 18 så var han liksom avskuren från det här. Men sen hände någonting när han fyllde 18. Vi kan lyssna lite på vad som hände ekonomiskt när Stenbecks okände son fyllde 18.
Och så kommer 18-årsdagen. Felix går iväg till sitt gymnasium på Söder. Men sen kollar han sitt bankkonto.
Såklart, jag gick in på ett konto och helt plötsligt var det något helt annat än mitt barnbidrag. Det gör ju en rädd, nyfiken, spännande och väldigt många motstridiga känslor på samma gång.
Felix vill inte själv berätta vad det är för belopp han ser där på kontoutdraget. Men enligt mina källor rör det sig om cirka 350 miljoner kronor.
Oj då.
Det är sjukt att gå in. Man gjorde ju själv det när man fick tillgång till sina bankuppgifter. Man gick in och tittade och nu ska vi se vad man kan länsa det här på. Och sjukt att det från en minut till en annan plötsligt läggs till 350 miljoner.
Ja.
Så absurd.
Jag menar att ingen har sagt någonting innan att så här, är det här, stämmer det här kontot eller? Alltså det är väldigt så,
att det bara går
det är chansartat att få över 350 miljoner bara till ett konto så där.
Ja, det här var då den 3 februari 2015 och det här är ju spännande. Här finns ju paralleller till, ja, till mig då. För nästan på dagen, 13 år tidigare, den 18 januari 2002, nästan på dagen, 13 år tidigare, så blev jag 18 då. Mm. Och jag minns det som igår att jag då fick tillgång till barnbidraget då. Hur mycket är det? Det är inte 350 miljoner, men det är ändå en rejäl summa. Vad kan det vara? Var det 900 kronor man fick då? Något sånt
där? Ja, något sånt.
Ja, så för 900 kronor rakt in på kontot. Och jag har plockat fram min gamla dagbok här från den här tiden.
För det står också dagbok på den och den har liksom guld, vad heter det? Sån här linje,
ja.
Som en bibel.
Ja, vi ska se om det hörs någonting när man öppnar upp den. Otroligt magiskt. Det är som när man öppnar upp Lundells dagbok. Ja. Va? Det var kul ju, för jag fick så mycket minne nu när jag hörde om Felix Granaders 18-årsdag. Hur var min? Var de snarlika? Än så länge ganska likt. Få tillgång till ekonomisk ersättning. Jag kom hem 10:50, vilade. Ja, än så länge har det inte hänt någonting.
Nej.
På kvällen vid 9 gick jag ut för att träffa Bumbi och Danne på Stureplan för första gången någonsin. Jag var där först av alla, vilket var skitjobbigt. De andra dök upp 21:30. Vi hade tänkt att gå till krogen Crazy Horse, men den var full, sa vakterna. Så vi tog oss till Fridhemsplan istället och krogen Johnny's.
Ja, Johnny's. Ditt första barbesök.
Ja, precis. 18 januari 2002. Vi ser hur Felix Granaders kväll utvecklar sig.
Den kvällen stämmer han träff med sina kompisar på Stureplan för att fira.
Det var en måndag jag fyllde år på, så då var du ganska trött i stan. Så gick till Sturehof och försökte komma in där. Vi var tyvärr för unga. Så då gick vi till Lion Bar istället.
What? Exakt likadant ju!
Det tror Lion Bar är. Johnny's blev Lion Bar sen.
Ja, det är möjligt.
Så det är nog den. Jo, men det blev Lion Bar.
Får ni också gås ut?
Nej.
Men,
13 år på dagen nästan.
Jag förstår, men
samma grej med pengarna först och sen ja, Stureplan.
Han går direkt och firar. Ja. Han ifrågasätter inte vad de här pengarna...
Det gjorde inte heller jag. Jag ifrågasätter heller inte. Hur kan jag ha så mycket pengar plötsligt att röra mig med? Så inte jag.
900 kronor.
Ja, det är lite skillnad där, men det är ändå samma...
Ja. Ja,
känslan
samma,
nästan på dagen, 13 år.
Just det.
Har ni gåshud?
Nej.
Nej.
Vi ser då hur Felix kväll utvecklar sig.
Och som sagt, jag har aldrig riktigt haft pengar. Jag har haft mitt barn och studiebidrag och lite extra från morsan.
Inte fel.
Men inte direkt som man går runt med jättemycket pengar på fickan.
Nåväl.
Och helt plötsligt så gjorde man det. Och då blev det ju liksom, jag har ju aldrig spenderat pengar. Så jag spenderade några tusen kronor och hade grov ångest dagen efter.
Ja. Spenderar mycket pengar. Ska vi se hur min kväll går vidare. Vi kom in på Johnny's. Detta var mitt första krogbesök och det var minst sagt skitroligt. Jag drack 4 stycken starköl. Vad ska jag ta då?
Starköl. Ja, men väldigt specifikt.
Ja.
På glas eller i flaska?
Nej, det står inte. Nej, okay. Jag har inte, för det här är lite stämningsfullt. Ja, och jag tror många sitter med gåshud. Era skratt tror jag inte... Jag drack 4 stycken starköl och en jäkligt god turkisk pepparshot under kvällen. Det hela gick på 115 kronor. Ja, det var kostsamt, men det var det värt. Det var kul att festa med Danne och Bumbi. Något jag inte gjort förut. Dessutom fanns det några riktigt sköna damer i lokalen. Bumbi ville prata med en, men jag sa nej, inte än. Det står inget om jag någonsin tog upp det. I alla fall... Sammanfattningsvis, en riktigt rolig jävla kväll som tog slut 01:10 när jag kom hem och gick och la mig.
Ja.
Gud, spännande ju.
Du vaknade inte med någon ångest dagen efter att du har gjort av med 110 kronor.
Nej, det gjorde jag inte, 110 kronor, 4 stycken starköl.
Vad billigt.
Ja, men det Johnny's var ju väldigt billigt faktiskt. Det var ju en känsla.
Det här är ju länge sedan också.
Ja,
det var... Alltså väldigt länge sedan. Du fick ju nästan, alltså en paket mjölk kostade ju så här 23 öre och så på den här tiden.
Ja, men det var typ 22 år sedan ju.
Ja.
Jo, men även Felix Granander var ju det som är så sjukt och det är väldigt fascinerande är ju hur två liv kan ligga så nästan på en rät linje längs varandras livslinje så.
Mm.
Och ändå att man hade så olika ingångspunkter då. Han hade lite mer pengar, jag lite mindre pengar.
Mm.
Men ändå, att det sammanföll där på den där krogen på Fridhemsplan. Att vi levde där och då på exakt samma sätt. Sen har ju hänt en massa andra grejer.
Hur gick det för Bumbi, undrar jag?
Ja, det vill jag veta.
Ja, det var taskigt egentligen. Det var ett taskigt namn, för vi tyckte han såg ut lite som en Bumbibjörn. Det var ju lite mobbing egentligen.
Ja, men också att han inte fick gå fram till de där damerna var ju taskigt.
Det var nog bäst. Det var nog bäst. Det här var innan MeToo, men han hade ett väldigt sånt.
Du visste redan då att det här kan komma och haunt oss 2017.
Bumbi såg ut som att han hade konstig kvinnosyn.
Okay. Ja.
Det var inte Bumbibjörnsaft i hans. Torsdag morgon, säsongens sista. Har du förberett något krimbar?
Ja, det blir en sammanfattning här från alla fall som vi älskar.
Krimmorgon.
Du älskat segment. Jag fick lite sån där sorgsam känsla när jag insåg, kolla kalendern och såg att det var 3 krimmorgon kvar, 2 krimmorgon. Jag vet ju hur mycket du läser och tar del av olika krimfall. Jag tycker det är spännande när du väljer att säga så. Ja, det ska bli spännande att höra en sammanfattning nu i slutet av säsongen.
Ja, det kommer bli tomt i sommar, men det här blir ju lite av en tradition då. Vi gjorde ju det här, om ni minns, förra torsdagen innan midsommar, att vi sammanfattade de fallen som jag framförallt då är så intresserad av. Så det blir liksom de vanliga, de vi pratade om förra året. Har det hänt någonting? Ja, men lite kanske. Vi börjar såklart med...
Jag vet inte, du slår ut med armarna här. Jag vet inte.
Snapchat-mordet?
Nej.
Nej. Det är så många.
John Benet Ramsey.
Jaha, har det hänt mitt där?
Alltså det senaste året, sen vi pratade om det här sist då, för exakt ett år sedan. Och bland annat så har jag varit där, i huset där John Benet blev mördad.
Du kom in i huset till slut?
Nej, inte i huset, men jag stod utanför och tittade. Nej, men jag var där i april då och smög lite runt där. Och det var ju, ja, oerhört kittlande givetvis. Huset stod kvar, basketkorgen stod kvar, precis som på brottsplatsfotorna.
Va? Samma basketkorg?
Ja, samma basketkorg. Samma vet jag, men basketkorgen står på samma plats.
Troligtvis samma, för det är inte som att det är ett landmärke. Alltså, det är konstigt att ersätta den med en annan basketkorg.
Nej, nej, och den ser precis likadan ut.
Ja, det gör ju i och för sig basketkorg ofta.
Men... ja, men den ser exakt likadan ut.
Och vi ska vara tydliga med också att du, det här var innan vår USA-resa, att du följde med din tjej till Denver bara för att du visste att det var i närheten av...
ja, inte bara, nu... inte bara, jag vill ju såklart följa med henne och träffa hennes bästa kompis.
Ja, men om vi ska procentuellt dela upp det så var det 70-30%.
Ja, men det var så här, det var en slump då. Det är en lite glad slump för mig att det här ligger där i närheten.
Om vi säger så här, hur många procent hade du följt med om det hade varit inget mordfall där?
Ställ inte den frågan,
Johanna, för att hon skulle träffa sin kompis. Så jättetrevligt att träffa dem såklart. Men första chans jag fick så tog jag en Uber och åkte då till det här huset. Ja, det är ju spännande, alltså man går runt där och det man tänker är att han har ju tagit sig in då troligtvis bakvägen då. Det är hus på hus som är oerhört tajta. Att den här personen har liksom varit där, stått där. Det ligger en massa cigarettfimpar som jag tror kommer från mördaren, stått och rökt där liksom, utan att någon skulle ha sett honom. Det är för mig otänkbart. Och vad säger det då? Jo, de grannarna som ser honom tycker inte att det är något konstigt att han står där.
Då han passar in i området.
Han passar in i området, vad
vit
det nu innebär.
Man, ja, medelklass kanske.
Kanske bor han där i närheten också. Det vet vi inte. Och har det hänt någonting i fallet då? Såklart inte. Däremot, som det alltid gör, har det kommit en ny dokumentär på Hulu och Amazon. Ibland så tar de upp såna här lite gamla grejer och liksom rebrandar det för streamingtjänsten, eller hur? Det har vi blivit lite vana vid. Den här har sänts på kabel-tv i USA för några år sedan.
Oh, kabel-tv.
Ja, exakt. Den gick på så här Lifetime TV eller något så här.
Och kabel-tv tycker jag är en garant för att det är bra.
Kan du få in på din parabol?
Det får stå för dig. Men den här har nu då paketerats om och marknadsförs på de här streamingtjänsterna. Och det låter ju såklart så här då, som det alltid låter när vidriga kräk ska göra content på någon som de inte har en jävla aning om. Vi kan väl lyssna på kort här från.
Good morning, George. You know, in this documentary, you'll see interviews that you have never seen before, as well as analysis of that 911 call. Through creators asking the question, could Patsy Ramsey have killed her own daughter? And they detail how Patsy's love for stage and theater may have helped her cover it up. A fresh examination of the tragic death of 6-year-old beauty queen JonBenet Ramsey with an upcoming made-for-TV movie.
JonBenet was everything to me.
And a new documentary produced by Lifetime.
From the beginning, the police and media suspected one person, JonBenet's mother.
Which asks the question,
who was Patsy Ramsey? Tragic victim or cold-blooded killer?
Sjukt.
Så här låter det ju alltid när det handlar om JonBenet då. Och ni kan gissa vad den här dokumentären kommer fram till. Tror ni att det kommer fram till att hon är tragic victim eller cold-blooded killer?
Cold-blooded killer.
Ja, och att hennes då, ja vad fan är det de säger? Hennes love for acting and stage helped cover it up. Förstår ni hur jävla sjukt det här är?
Om man vet hur JonBenet Ramsey dog så tror jag att det skulle vara väldigt svårt att känna att en förälder skulle göra det. Om det inte finns så här... en historia av liksom abuse.
Sadism. Ja, ja, och det finns det ju då inte. Men det skiter de här människorna i. Och jag tar liksom bara upp det här och ger det här syre för att det är så symptomatiskt för det här fallet. Det händer aldrig någonting i själva utredningen. Men det görs istället en massa jävla skräpdokumentärer, made for TV movies. Till och med svenska dussindäckare skrivs om det här. Men det sker aldrig någonting i själva utredningen. Något annat som är symptomatiskt för JonBenet-fallet är vilka otroliga oduglingar Boulder-polisen är, eller hur?
Ja, det är inte småstadspolis.
Ja, men småstadspolis kan vara bra också, men Boulder är de ju liksom, det är odugning på en helt annan nivå.
Men jag gillar Boulder så.
Ja, det är en skitstad, en skräpstad, en skräppolisstyrka, en skräpguvernör, det är allt är bara skit där.
Olika åsikter. Alla får komma till
tals. Ja, men det har hänt en annan grej här nu det senaste året. Jag läser en rubrik här från Fox News som kom för några månader sedan. Boulder police officers, including JonBenet Ramsey investigator, disciplined for failing to investigate cases.
Tillrättavisning av polisen där i Boulder.
Ja, ja, precis. Mm. Alltså fem då Boulder-poliser, inklusive då den här som har lett utredningen om JonBenet ända sedan 96, har då funnit i någon slags internutredning att de har gjort ett dåligt jobb då. Här är ett citat från högsta polischefen. While upgrading data and transitioning to a new open data portal, department officials became aware of cases assigned to a particular detective that had not been investigated or investigated fully between 2019 and the present. Commander Thomas Trujillo, one of the lead investigators in the murder of JonBenet Ramsey, received an involuntary transfer from the investigations unit to night patrol. Och det är ju då alltså en degradering då. Han har ju varit mordutredare då sedan 96, eller han har i alla fall utrett då inom situationen JonBenet-mordet. Nu är han tillbaka på night patrol.
Ja, där vill man ju inte hamna. Det är inte den främsta polisstyrkan som hamnar på the night patrol.
Nej, så är det inte då. And he also received a 3-day suspension. Trujillo was also placed on a performance improvement plan.
Där vill man inte heller hamna.
Oj. Alltså,
och jag kommer komma med en prediction här. Ni kan sätta den här Thomas Trujillo, den jävla oduglingen, på hur många performance improvement plans ni vill. Han kommer ändå aldrig kunna gå rakt utan att släpa sina knogar i marken. Än mindre utreda ett mord.
Att han långa armar som en babian. Nej,
det är lite illa.
Jag säger inget mer än så.
Nej.
Vi byter fall då. West Memphis 3, det kommer ni ihåg?
Ja.
Tre unga pojkar som mördades och bands ihop och hittades vid något avloppsrör i fattigt white trash-område.
Ja, exakt. Mm. I en liten sån, fan kallas det, damm eller ja, träsk. Är det snarare. Vi har ju varit där och kollat.
Mm. Det är få mordfall vi inte har besökt. Alltså, mordplatser.
Ja, nej. Så är det väl. Minns ni vad som hände då förra gången vi pratade om det här?
Nej.
Det var ju då tre tonåringar som blev dömda för det här. En blev ju dömd till döden då, Damien Eccles, för att man trodde att det här var ett satanistmord på de här tre åttaåriga pojkarna då. Det var det ju såklart inte. De har sedan kommit ut. De har ju försökt få bevis testat igen. Och för exakt ett år sedan så kom ju beskedet att domstolen avslagit deras begäran. De ville ju bara DNA-testa de här bevisen som finns, repen och allt det där de var bundna med. Och då sa domstolen, nej, det vill vi inte göra. Varför inte? Nej, det kan man ju fråga sig. Men de överklagade det här till då Arkansas Supreme Court, som är en sorts hovrätt. Och de godtog den här överklagan, och nu ska det då skickas tillbaka till The Circuit Court, som är en sorts tingsrätt, för ytterligare en bedömning. Förstår ni hur sjukt?
Mm.
Så nu är det tillbaka där vi var för ett år sedan.
Och också, det här var ju väldigt länge sedan det här skedde.
Ja, 93.
Ja, det är absurt att det är så. Att det släpar efter så.
Allt de vill göra är att DNA-testa den bevisning som finns. Det är allt. Mm. Och det tar sån här tid. Förstår ni hur sjukt?
Och tror man att det går att hitta DNA efter så lång tid när det ligger i vattnet?
Ja, alltså, varför? Det skulle du väl kunna göra. Det skulle du väl kunna göra. Alltså, så här, man vet inte förrän man testar. Eller hur?
Nej, så är det.
Så varför inte testa?
Nej, ja. Nej, det är ju väl...
Till slut då, en annan mordplats som vi har besökt, Delphi. Det känns ju sjukt att vi var på den där bron.
Men jag har besökt alla mordplatser.
Ja, men i alla fall de här fallen. Men det är ju sjukt att vi var på den där bron. Mm. För vad fan var det, ett år sedan?
Ett år sedan, precis ett dag efter midsommarafton åkte vi till Chicago sen. Så.
Det känns som en dröm att vi var där. Det är ju helt sjukt.
Ja, Delphi, alltså Snapchat-mordet. Mordoffren som fångade sin mördare på en Snap. Som de skickade ut.
Ja, en video i alla fall.
Ja, en video.
Nej, det var inte en snap.
Nej, men de snapchattade från mordplatsen.
Ja, där. Precis. De tog ett foto på den här bron. Liksom, det måste ju bara varit sekunder innan då de träffade den här mannen.
Just det. Och sen gick vi då genom skogen och hittade till slut den här bron. Och nu, det som hänt med bron, om man känner till, förutom allt det som hänt i mordutredningen, är att den är väl avspärrad nu, eller riven?
Ja,
de
har byggt till någon slags säkerhetsgrej, vilket låter ju ganska
efter
rimligt, för den kändes ju väldigt obehaglig, den där bron.
Ja, precis.
Upp på den.
Ja, den var läskig. Det var en gammal sån tågbro som var...
Så stand by min bro.
Ja, typ.
Verkligen så. Verkligen. Fast då, ja, fast jättehögt upp. Det kanske var ju stand by min också.
Ja, det var
Okay. Men det har inte hänt jättemycket. Men sen grep man ju en person då i oktober. Precis efter vi hade varit där, även om det finns någon koppling däremellan.
Nej, det vet jag inte.
Nej, men det har inte hänt så mycket utöver det. Men några grejer har hänt då. Richard Allen greps ju, och hans advokater var i rätten för någon månad sedan och yrkade på att han skulle förflyttas då från den här anstalten han befinner sig på. Anledningen till det var att han anser att han har blivit behandlad dåligt i fängelset. Han har blivit isolerad väldigt mycket och sådär, och har fått, ja, med massa så begränsningar. Och advokaterna menar då på att hans mentala hälsa har försämrats väsentligt på grund av den här isoleringen, övervakningen. Och man visar också en bild på Richard Allen som är offentlig, när man kan googla den, där han liksom ser helt annorlunda ut. För han var ju lite så knubbig och så innan, och nu ser han liksom jättesmal ut och skröplig.
Mm. Alltså lite som det här...
Harvey Weinstein.
Ja, Six Weeks of Hell tänkte jag.
Jaha!
Alltså, 16 Weeks of Hell, precis. Ja. Det här var, han har väl suttit där i kanske 16 veckor, så han har väl genomgått någonting sånt då. Lite som han såg ut också, den här Golden State killer. Men åklagaren då, som var ju i rätten också, han påpekade ju å andra sidan att Richard Allen har erkänt morden, tydligen, i fängelset. Och det här bekräftade också advokaterna under den här hearingen då. Men de menar på att de här erkännandena var ett resultat av Richard Allens försämrade mentala hälsa. Mm. Att han inte vet vad han är, att han inte vet vad han pratar om och sådär. Mm. Och det är ju ganska vanligt det här att man åberopar en sån här grej från försvarets sida. Det gjorde man ju då med Harvey Weinstein. Om ni så, när han går in till rättegången går han ju med någon slags... Stylt. Nej, vad fan heter det? Nej, men inte käpp.
Rullator
eller sånt som man går med. Och,
det var oväntat, för jag tror inte det hade så att säga, höjt hans trovärdighet om man går med på sådana här clownstyltor. Jag är oskyldig, säger jag.
Vilket också är min absolut största fobi.
I didn't do it.
Ser jag ut som en mördare? Kolla här på min jättelika tuta.
Nej, inte stilt då. Men samma grej med Golden State Killer. Han såg ju också ut som, liksom, om ni såg honom på sina hearings, så såg han ju ut som att han var liksom liten och inte vi förstod vad han var. Sen så kom det bilder där han tränar i fängelset och sådär. Ja. Så att det där är ju en ganska vanlig grej att man gör. Men jag vill ändå höja lite av ett varningens finger. För Richard Allen har ju de facto varit mycket isolerad. Och en försämring av hans mentala hälsa ligger liksom inte i någons intresse.
Nej, nej. Jag tänker att det kommer falska erkännande då.
Det kan komma falska erkännande. Men framförallt så, alla vill ju veta vad som hände. Och de vill ju höra honom berätta det. Det är ju det man vill, liksom.
Ja, och om framförallt han, familjen.
Framförallt familjen och även vi tre, såklart. Och, så de vill ju höra honom berätta det. Och det blir svårt då om hans, ja, om han inte är med i matchen då, så att säga.
Fin linje mellan att liksom, ja, ta del av informationen och också lite gå igång på informationen, John. Vad känner du att du befinner dig där på den skalan?
Nej, men jag går igång på att det håller på att bli löst. Det är det jag går igång på för familjens skull.
Du vill bekämpa brott.
Jag vill ha lösning på det olösta
i taget.
Jag vill ha lösning på det olösta.
Ställer du samma fråga till Batman?
Fast Batman sitter ju inte klockan 4 på en efterfest och visar bilder på hur offer har blivit torterade och
mördade. Har du varit på efterfest med Batman?
Nej, men jag har varit på efterfest med dig och exakt det händer då.
Okej, men han får ju också en sån här tecken i himlen när han behövs. Det får inte jag heller, så det finns ju inte så många likheter.
Nej,
i övrigt heller.
De satte stopp för dig i din bostadsrättsförening.
Nu har det skett ett mord.
Och du skulle få upp en sån celler i luften.
Det blir som en lång pinne bara.
Ja, domstolen beslutade också att rättegången ska starta i januari 2024. Det är ändå bra.
Ja, verkligen.
Vet du vad det sjukaste var? En celler i genomskärning ser typ ut som en Batman-märke.
Ja, men det blir inget med det.
Ja, det är det senaste som har hänt i de här fallen. Jag fortsätter bevaka det och ni fortsätter larva er allt det som det ska.
Celery man.
Ja, då. Jag tror att jag behövs, säger du till Johanna.
Jag måste gå.
Skulle gärna följa med på din kompismiddag, men signalen talar sitt tydliga språk.
Jag behövs. Det är en ny hearing i Delphi.
Ja, spännande. Vi ska strax tacka för idag. Också sorgligt med alla de här avslutningarna. Det här är näst sista gången vi gör det.
Det är så gott med glass och det finns så många smaker. En miljon glassar och en miljon smaker. Messiah testar alla glassar som finns. Hej!
Hela sommaren, juni, juli, augusti är till en ny glassmak. Det är väldigt gott, väldigt kul. Idag den 22 juni är det ingenting annat än en gammal favorit, schweizertoffé.
Det är så gott med glass och det finns så många smaker. En miljon glassar och en miljon smaker. Messiah testar
att få tag i.
Alla
glassar
som finns. Schweizer, det är cola och schweizer. Väldigt gott. Vi hörs imorgon, sista avsnittet innan sommaren. Ta hand om er själva och varandra. Bra avsnitt idag, tycker jag.
Ja, jag med.
Mm, mm. Vi hörs sen då.
Det gör vi.
Hej.
Hej.
Podplay, en del av